Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Gåshud.
Ja, jag får också säga fortfarande. Jag får typ tårar i ögonen. För jag måste ändra mig och säga hjärtan. För jag ser två. Du ska veta att hela avdelningen är fokuserad på er och era bebisar. Hej Emma!
Hej Jenny!
Välkommen till Norrlandsfäron.
Tack!
Eller,
nej. Det är jag som ska säga välkommen. Välkommen Jenny!
Tack!
Till Norrlandsfäron.
Tack!
Det här blir ett lite annorlunda avsnitt. Framförallt för dig.
Ja.
Lyssnarna hoppas jag kanske känner igen sig lite grann. Mm. Idag är ju tanken att det är du som ska bli intervjuad.
Mm.
Och jag som ska intervjua, det blir tråkigt. Men det blir ändå bra.
Det är jättekonstigt att sitta i, alltså på andra sidan. Det är du som liksom har preppat och researchat. Och jag vet inte riktigt vad vi ska snacka om, så det här blir jättespännande. Och det känns som att lyssnarna har hört så mycket om mig, fast liksom så här, lite här och där.
Ja,
i exakt. Intervjuer liksom. Men nu får ni höra ännu mer.
Ja, men vi hoppas det. Jag nämnde ju det i ett tidigare avsnitt, att vi ställde en fråga på din Instagram kring intresset kring dig och vad dina följare var det då på Instagram förknippade Norrlandsfäron med. Mm. Och majoriteten, det var väl närmare 90-94%, om jag inte minns helt fel, som sa Jenny-Li.
Mm.
Och då kände jag, då är det på sin plats.
Är du nervös?
Ja, men jag är jättenervös. Det här känns jättekonstigt. Jag älskar att prata, men det känns ändå lite konstigt där. Jag känner att jag har en väldigt stor förebild att liksom driva det här på rätt sätt på något vis. Men jag ska försöka, jag ska göra mitt bästa. Vem är du, Jenny-Li?
Ja, vem är jag? Jag är, som många kanske vet, en trebarnsmamma som bor här i Östersund. Och jag har drivit Norrlandsfäron nu då, i lite över 2 år, 2,5 år nu.
Mm. Mm.
Och det är också någonting jag brinner för och gillar, att snacka föräldraskap och få träffa människor och utbyta erfarenheter. Jag tror man lär sig jättemycket av det. Alltså jag har ju lärt mig enormt mycket av alla gäster.
Hur kom det sig att du som ensam var du ju då i poddandet, startade podden från första början?
Men det är väl mycket av det du kommer fråga om idag är väl allt det som faktiskt har lett fram till podden.
Mm.
Mycket. Jag tycker liksom att föräldraskapet är väldigt oväntat. Och jag har tror jag alltid har haft ganska bra förståelse för att vi alla funkar olika. Alla barn funkar olika och alla vuxna föräldrar.
Mm.
Men när jag själv blev mamma så kände jag också att det fanns en kultur där vi snabbt dömde varandra.
Mm.
Allt från vardagsgrejer till varför ger du ditt barn socker, eller varför tittar den på skärmen, eller varför gör du så där och inte så, alltså, och då kände jag så, men på något sätt så behöver vi skapa förståelse för varandra. Och det var också många situationer då jag också kände mig ensam i mina känslor som förälder.
Mm.
Jag var nog lite naiv när jag blev förälder, att trodde att allt skulle vara rosa, skimrande moln och jättemysigt hela tiden. Men så är det ju inte.
Nej, jag tänker att det nog är väldigt vanligt att ha den bilden. Att det är lite grann den som målas upp. Mm. Det är det ju inte.
Nej, men det är inte det. Och det var också det jag kände att, för när jag pratar, jag har alltid varit väldigt öppen med mitt liv. Dels liksom på sociala kanaler, men också med människor jag träffar och umgås med. Och när jag lyfter liksom såna här känslor så insåg jag att, nej, men det är ju inget konstigt. Det här är ju mer normalt än vad man tror. Men varför pratar vi inte om det? Alltså varför håller vi det inom oss? Varför kan vi inte bara vara lite mer öppna med hur vi känner och vad vi går igenom och få bort både dömandet och ensamheten i föräldraskapet?
Och jag tror verkligen att du har gjort väldigt mycket gott under de här 2,5 åren.
Jag kan inte ens förklara vad de här 2 åren med podden har betytt för mig heller. Alla häftiga föräldrar jag har fått träffa och alla som har öppnat upp sig och delat med sig av jobbiga saker, fina saker. Alltså, det är så mycket känslor i den här podden.
Ja.
Och jag får också, det ska ni som lyssnar veta, att allt jag läser, precis allt jag får, jag försöker svara på allt jag får, och det gör mig lika rörd varenda gång att en människa tar sig tid att lyssna på podden.
Jag tänker så här, steget från att tänka de här tankarna att man är inte ensam, det borde vara så här för fler, det är inte så rosa och fluffigt som det målas upp för, i alla fall inte för mig. Från att tänka den tanken till att så här, men jag startar en podd. Nu är du ju väldigt mycket så som person också, du är ju väldigt driven och framåt och engagerad.
Ja, det var fint. Tack.
Men du är det, och du är väldigt mål du har väldigt lätt för att se lösningar, så ska jag säga.
Mm. Men det har jag, och för mig låg inte det här så långt borta. Alltså jag har testat det mesta sen jag blev förälder, vad ska jag säga på. Nej, men när jag varit gravid med Leia och Mattis, det var ju alltså 2014. Och då 2015, början där, så startade jag bloggen. Just eftersom det var många som frågade hur det var att vara gravid med tvillingar, och det fanns liksom en nyfikenhet kring det. Och jag hade ju jobbat mycket med kommunikation som jag utbildade inom, och jobbat mycket med bloggare som det hette på den tiden. Så att det var ett ganska naturligt steg då att börja blogga om det. Fick väldigt fin respons på det, och sen så var det ju hela nioresan och allt det som jag också valde att dela om där. Och sen då när jag varit gravid med Unni, så hade jag ju drivit bloggen och Instagram i 2 år och lite till. Och då var det ett ganska naturligt steg att höra av sig till Libro och vara med gravid vecka för vecka. Så då var jag liksom...
Just det var där.
Ja, men precis. Och då var jag inne på liksom videoformatet och testade det, för jag tycker det är kul att testa saker också. Men sen så var det ju också mitt i allt det. Då hade jag börjat uppleva mycket av de här känslorna själv. Och när Hampus började må dåligt sen. Så var det väl det också som fick mig att så här, men när jag är mammaledig nu med Unni, så vill jag fundera på hur jag kan få igång det här ämnet på något vis. Och då var det allt ifrån att utöka bloggen till att... Ja, men kan det här ske i videoformat? Men så börjar jag gå till mig själv. Liksom. Men vad har jag tid med?
Mm.
Ja, men jag är ute mycket och går. Och vad gör jag då? Jo, men jag lyssnar på poddar. Och då var det liksom bara googla, YouTube, lära sig hur tekniken funkar. Och det är inte så jättesvårt faktiskt. Alltså, jag är verkligen inget tekniskt under så. Utan det fick liksom växa fram, så att innan... Jag startade, eller första avsnitten kom väl i augusti 2018- Och då hade jag liksom hållit på med det här i tankarna sen Unni föddes då i januari. Men sen så fick jag med, jag hade ju liksom en lista med de här människorna i det jag ser framför mig kan bidra till någonting vettigt att snacka om.
Mm.
Och när alla de tackade ja, så kände jag också så här, men det är ju också ett tecken på att det finns någonting i det.
Det blir en väldigt härlig positiv boll som kommer i rullning.
Ja, men precis. Och då när man hade träffat de första och liksom gjort intervjuer, så kunde jag inte släppa dem. Alltså, jag kunde inte säga tack för att ni delar med er, men jag tänker inte släppa den här podden. Alltså,
nej, men det förstår jag. Nej.
Så typ bara sparken i baken också.
Du träffade Hampus när du inte var så gammal. Mm. För man kanske tycker idag, när vi båda faktiskt har passerat 30.
Nej, men vi var inte alls gamla.
Ni var inte alls gamla. Berätta, när träffades ni?
Vi träffades 2007.
Mm.
24 november 2007. Och då var jag alltså 17 år och Hampus var 19 år.
Och det var väl här i stan i krokarna? Ni är härifrån båda?
Ja, vi är ju härifrån Östersund. Men det var ute i en liten by som heter Brunflo. På en liten bygdegård. Det känns väldigt mycket Norrlandspäron. Bygdegård.
Jag tänker mig på alla i omnejden av Östersund som hör dig kalla Brunflo. By! Jag vet inte om jag... Håller med den beskrivningen. Jo, vi får nu kalla den by.
Utklädda, vi var på maskeradet. Där träffades vi.
Ja, just det.
Ja.
Du skulle inte träffa någon den här kvällen, visst var det så?
Nej, men jag skulle absolut inte träffa någon. Jag hade sett fram emot lite mysigt hångel och gos. Mm. Sådär som man gör när man är 17. Men jag var väldigt nöjd med livet just då. Jag var väldigt, väldigt nöjd över... hade bra kompisar, fin familj hemma. Nej, men alltså, jag såg fram emot studenten som man började göra då. Så att det var ju verkligen inte på tapeten att jag skulle träffa någon. Men där kom han.
Det är väl då de brukar dyka upp, liksom. De där personerna som är tänkt att vara i ens liv.
Verkligen. Och det är så kul när man ser tillbaka på det, för att de personerna var där. Alltså, jag kommer fortfarande ihåg liksom de första tankarna jag hade om Hampus. Han var ganska kaxig och macho. Och jag gick inte alls igång på det, liksom. Och du rynkar ju också
ja,
på.
Ja, gud, jag bara, va? Det är inte Hampus.
Nej, det är inte Hampus.
Det växte bort.
Nej, det var bara första kvällen. Redan liksom andra gången vi träffades så var det borta.
Mm.
Och det var därför jag började falla för han. För att ganska snabbt så visade han att han var den mest omtänksamma människa jag någonsin har träffat. Han var liksom sig själv i alla lägen, förutom i en bygdegård tydligen.
Nej, men han var ju på maskerad.
Ja, men verkligen. Men även så här, du vet, som 19-åriga killar kan vara att när de är med vänner och så, alltså, då blir de en annan människa. Hampus var inte så. Han var liksom alltid sig själv, alltid väldigt, jag alltid upplevde han som väldigt trygg. Så det var det jag föll för redan då.
Men sen blev ni tillsammans. Och sen så flydde ni stan. Vart är ni vägen?
Men jag gick ju klart skolan här då. Han precis hade ju redan gått klart och tagit studenten. Och sen bodde vi här något år och jobbade, skaffade hund. Så då flyttade vi till Stockholm för att Hampus ville börja plugga. Och ja, men både han och jag var ju less på Östersund. Det var en väldigt liten stad då, kände vi. Vi liksom hade bort där hela livet, vi behövde se något annat.
Det är nog väldigt många här omkring som kan känna igen sig den beskrivningen, ja, men... där i 17, 18, 19 års åldern, att man liksom kände att man vill till Stockholm, man vill till något större.
Man vill se något annat, man vill uppleva något annat. Och när vi bodde i Stockholm de första åren så trodde vi väl att det var där vi skulle bo också. Vi trivdes väldigt bra i Stockholm. Vi fick en väldigt fin, bra, mysig liten lägenhet som vi bodde i de 5 åren vi bodde i Stockholm. Så bodde vi i samma lägenhet. Och det är också ganska ovanligt för att vara Stockholm.
Ja.
Så där trivdes vi.
Vad gjorde du i Stockholm då? Hampus plugga? Vad gjorde du? Vad hittade du på?
Först jobbade jag medan det året Hampus pluggade. Och sen så pluggade jag till make-up-artist faktiskt. Vilket är sjukt kul. För det hade jag haft någon dröm om länge, liksom. Make-up-artist. Frisör ville jag bli ett tag, men då make-up-artist. Men ganska fort kände jag så här, nej, men det var lite för ytligt för mig. Det är tyvärr fortfarande en bransch jag inte helt kan stå för. Och sen så började jag också känna att så här, men jag vill ju vara den som kommer på idéerna och på något sätt kan påverka det här. För när man kommer som make-up-artist är det så här, gör så här, vi ska ha den här modellen, allting är klart.
Precis.
Så då var jag så här, men om jag ska kunna påverka hur våra reklam ser ut och hur vi framställer kvinnor till exempel i media, så kan jag inte bara ha den här rollen, utan då måste jag vara den som är med och projektleder. Så att då pluggar jag projektledning inom reklam och kommunikation.
Liksom. Sen så stack ni därifrån. Vad hände då? Ni var ju så säkra på att det var rätt.
Ja, vi var så säkra. Nej, men det var väl samma sak då. Vi hade pluggat och vi hade varit på alla krogar som fanns i Stockholm och levt livet liksom där. Och Hampus fick ett jättespännande jobberbjudande i Göteborg. Nej, i Trollhättan var det faktiskt. Men jag ville inte bo i Trollhättan. Det var jag inte så pepp på. Men däremot så var vi så här, men Göteborg hade ju... mysigt liksom. Och vi har nog alltid haft en inställning till livet, både jag och Hampus, att vi har svårt att tro att vi kommer ångra någonting vi gör. Men om det finns någonting i oss som verkar spännande, så kommer vi nog ångra mer om vi inte vågar.
Vilken bra inställning.
Ja, men,
den skriver jag helt under på.
Ja, men det andra finns liksom kvar. Stockholm fanns ju kvar. Våra vänner fanns kvar i Stockholm om vi inte skulle trivas. Östersund finns kvar. Och det var ju dit vi hamnade sen. För Göteborg vart vi i jättesnabbt. Bara 10 månader bodde vi i Göteborg.
Det var en så kort visit, ja.
Mm.
Jag visste att den var kort, men jag trodde inte den var under året faktiskt.
Jo, men det var, 10 månader. Och vi hittade världens finaste lägenhet där. Vi fick ett förstahandskontrakt mitt i centrala Göteborg. Liksom, det hände ju inte. Men det hände oss. Men ändå så var det så här, nej. Då började vi längta hem. Jag började känna att det var lite för långt bort från familjen. Mm. Jag är väldigt nära min familj. Nära mina vänner liksom. Och då var det väldigt svårt att få till så här weekend eller man behövde liksom, det är längre restid. Det är nästan dubbla liksom.
Ja, det är mycket längre restid. Det tar ju en stund emellan liksom. Mm. Både du och Hampus kände att det inte var riktigt.
Ja, det gjorde vi. Mm. Men diskussionen för oss gick ju mer, ska vi tillbaka till Stockholm eller ska vi hem?
Mm, just det.
Och det var nog första gången vi liksom hade börjat tänka på att flytta hem till Östersund igen.
Och de här diskussionerna började innan det visade sig att du var gravid?
Ja, men det gjorde de. Mm. Vi båda kände att vi inte mådde bra i Göteborg. Så vi hade lyft den diskussionen. Liksom, att hur lång tid ska vi ge det? För det är ju alltid så när man flyttar in i stad också. Att det är klart att det tar ett tag innan man har byggt upp sina kretsar med vänner och rutiner. Så vi satte väl ett år ungefär. Att så här, men vi testar ett år, så ser vi. Men då var det frågan, så här, men vill vi tillbaka till Stockholm? Vart vill vi vara? Vart mår vi bra? Jag tror jag och Hampus var ju ändå bara 23 och 25 när vi bodde i Stockholm.
Ja, just det.
Precis. Så vi var inte så gamla. Inte gamla.
Nej.
Men vi var redan då väldigt måna om att se till hur vi mådde. Vi har kunnat liksom se bortom så här status och flärd. Mm. Och var så här, nej, men vi vill inte jobba på någon stor flashig reklambyrå. Det är inte det vi vill. Vi vill ha något annat i livet än behöva jobba 60 timmar i veckan och leverera hela tiden. Mm. Och vart ska vi bo då? Jo, vi ska ju bo hemma i Östersund.
Mm. Och det är ju verkligen så som du beskriver er nu, som jag också upplever er.
Mm.
Att det liksom, det spelar liksom ingen roll vad det står på visitkortet. Så länge jag trivs och är nöjd och utvecklas och tycker det är roligt. Liksom. Mm. Jag måste göra någonting som jag mår bra av.
Mm. Ja. Men verkligen, och det måste man också vara ödmjuk för att det ändras hela tiden. Mm. Det jag mår bra av idag behöver inte vara det jag mår bra av imorgon.
Det kan vara en svår insikt.
Ja, men det är det. Och det är väl, jag tror att många...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du vet, sen när man är på arbetsintervjuer, så här, vad skulle människor säga om dig? Och då brukar jag ofta säga att jag tror att många ser mig som rastlös. Att jag liksom gör saker. Jag gör nya saker, jag prövar nya saker. Jag gör så här, vi flyttar dit. Och det kanske är till viss del. Men min rastlöshet grundar sig i att jag alltid ser till vad jag behöver just nu.
Men tillbaka till Göteborg.
Mm.
Ni bestämde er för att flytta därifrån och ni landade i att ni skulle hem.
Mm.
För att du blev gravid.
Ja,
ja.
Jag blev gravid.
Du blev gravid. Sånt som händer ibland.
Sånt som råkar hända. Nej, men vi hade ju också börjat prata om barn. I liksom den här diskussionen. Vi hade faktiskt inte haft diskussion kring barn innan. alls. Men några av våra närmsta vänner var gravida. Och det började väl föra liksom tanken till oss. Att säga, men vill vi ha barn? När vill vi ha barn? Och vi landade väl i att säga, men vi båda har bra utbildningar. Vi båda börjar känna att vi har hittat rätt håll i livet. I alla fall vart vi vill. Vi hade ingen direkt längtan efter att göra någonting. Alltså ingen som ville säga, nej men vi måste plugga eller göra det här klart. Mm. Eller något sånt. Utan vi landade väl i att säga, men hade det inte varit ganska mysigt att få vara ganska pigg och ung och liksom kunna ha ett liv efter barnen också, om man säger så. Att, men, tänk vad kul när om man får vara ung förälder och växa upp och ha ett liv tillsammans med dem när de är vuxna också. Och sagt och gjort så tog det ju faktiskt bara 2 månader för oss. Så var jag gravid. Så då... Och då var vi ju fortfarande lite i valet och kvalet, så här, Östersund eller Stockholm.
Men Göteborg fanns inte på kartan.
Nej, Göteborg var inte på kartan. Inte på kartan alls. Men vi kände båda två att när jag varit gravid, alltså, men det är klart att vi ska hem. Och vi började väl också så här, om man så här, karriärsmässigt, att varför skulle vi inte kunna jobba i Östersund med det vi vill? Det är ju bara en jättekonstig tanke. Så, men det är klart, vi får ju skapa våra egna jobb då, i så fall. Det är klart att vi ska kunna bo där. Så att, sagt och gjort, så då flyttar vi hem.
Och vilken vecka var du i, för att hoppa över till tvillingarna som det visade sig vara? Vilken vecka var du i när ni kom hem?
Vi var i vecka 27 när vi kom hem.
Då hann ni ju nästan precis packa upp flyttkartongerna.
Ja, men verkligen. För vi var ju i vecka, nu ska jag säga, vi gjorde ju kubbtest. Det var ju då vi fick reda på att det var tvillingar.
Ja, någonstans runt vecka 12.
Ja, men precis. Ja. Så det var strax efter årsskiftet då. Och där finns det ju mycket att berätta om det också. Jag hade ju mått jättedåligt. Jättedåligt. Vi var i USA i december innan vi berättade för någon att vi var gravid. Jag sov ju 16 timmar om dygnet. För så fort jag var vaken mådde jag illa. Så hade vi tur så tog vi oss ut på stan i liksom 4 timmar en dag. Och sen så låg jag på hotellrummet och sov, typ.
Det låter som att ni ska göra om den här USA-resan.
Jag har ingen bra bild av USA. Nej, jag förstår liksom. Jag har inte det, tyvärr.
Ni får prova igen om 10-15 år.
Eftersom jag mådde så dåligt så började vi också googla. Men varför ska man må så här dåligt? Det är klart, man har ju hört att man mår illa när man är gravid. Men det var också andra saker. Du vet, som när man missar ett trappsteg. I trappen, eller när man får den känslan. Sån känsla fick jag hela tiden. Och det svartnade för ögonen. Alltså det var jätteläskigt.
Du kände på det att det var någonting som inte kändes som vanligt.
Ja, men och jag visste ju inte om det bara var en graviditet. Alltså är det så det är? För jag hade inte varit gravid. Men då läste vi ju så här, men mår du jätteilla så kan det bero på att du väntar tvillingar. På typ 1177. Och Hampus bara, det är tvillingar. Första gången vi läste det, Hampus bara, det är tvillingar. Jag bara, nej, det är inte tvillingar.
Det
var läskigt. När vi sen berättar för familjerna så frågar vi våra familjer då att har vi tvillingar i släkten? Då visste jag inte det jag vet nu om att tvillingar går ju alltid, tvåäggstvillingar går ju alltid i kvinnans generation bakåt.
Okay.
Så man behöver ju inte fråga pappans sida. Så det har jag lärt mig. Men vi gjorde det.
Men ni gjorde det. Better safe than sorry.
Ja, men alla bara, nej, men vi har inga. Nej, det finns inga tvillingar. Nej, men då är jag ju bara gravid. Har jag bara otur och mår jäkligt illa. Och hoppas att det släpper liksom efter vecka 13. Så det var därför vi valde att göra kubbtestet också. För att jag var så psykiskt nedbruten vid den här tidpunkten. Jag bara, hur ska jag orka det här? Jag vet ju inte ens om det är någonting.
Nej,
hur vet
nej.
Man det? Tänk om min kropp bara är skendräktig.
Ja, men man blir ju sådär.
Ja, men verkligen.
Att plusset är ju inte helt självklart att det liksom...
Nej, men nej.
Det finns så mycket mer på något vis. Det är som du säger, det kommer till lite nya dimensioner i hur det kan vara.
Så då tog vi det kubbtestet. Och Hampus var ju fortfarande stensäker på att det var tvillingar. Jag var helt 100 på att det var en kille. Och då när vi var hemma i Östersund och hade berättat det här för våra familjer, så kommer jag så väl ihåg att jag hade en dröm. Och jag drömde att vi var i något exotiskt land, typ Thailand. På ett hotell vid en strand. Och det kommer en tsunami. Och jag kommer ihåg att jag då har en kille i kanske 6-7 års åldern skulle jag säga att de var. Och jag tar hans hand och springer upp för en stentrappa. Och så känner jag att, alltså jag känner en känsla av att det är någonting du har glömt. Du har glömt någonting. Så i drömmen så vänder jag mig om och kollar tillbaks ner för trappen. Och ut via ett sånt här glasstaket. Och då ser jag baksidan på en flicka med blont lockigt hår som står där.
Gud vad läskigt. Jag fick gåshud.
Ja, jag får också det fortfarande. Jag får typ tårar i ögonen. Och sen vaknade jag. Men då sa jag till Hampus att men nej, det kanske nej. Drömmen ville säga mig någonting. Jag tror att drömmen ville säga att vi ska ha en flicka. Det var min tolkning av drömmen. Vi ska ha en flicka. Så att jag kunde liksom fortfarande inte tro att det var att vi skulle ha två.
Men det var det.
Det var det. Och nu liksom när jag ser tillbaka på drömmen och hur Leia och Matti ser ut idag, så är det sjukt läskigt vad lik de är, det jag kommer ihåg av drömmen.
Jag tänker ju på det blonda lockiga håret. Det är ju Leia liksom.
Ja, men det är verkligen Leia. Det är verkligen Leia. Nej, så det var liksom första. Och sen så pratade vi mycket om det och när vi skulle på ultraljudet då, första gången där på QB-testet, så sa jag till mitt jobb där jag jobbade att vi satt och pratade på lunchen och jag skojade och berättade om att Hampus tror ju att det är tvillingar liksom. De bara, nej, varför det, har ni tvillingar? Men nej, inget sånt. Nej, han bara tror det liksom. Så när jag gick då på eftermiddagen så sa jag bara, hej då, jag ska bara gå och kolla till tvillingarna, sa jag på skoj. Så fick jag ju då smsa någonting med senare.
Det är inte så att min man är vidskeplig, men han hade rätt. Du var vid det första ultraljudet när ni fick reda på att det var tvillingar.
Men som alltid kan jag inte säga. Men alltså, för mig den första gången så var man ju otroligt nervös och pirrig. Och allt man ville höra var ju att det var någonting som levde. Det var liksom allt jag ville höra.
Såklart.
Så kom en jättegullig barnmorska och hämtade in oss till det här ultraljudsrummet. Också väldigt surrealistiskt när man är där i det rummet själv första gången. Väldigt svårt att ta in den känslan liksom. Så jag åt mig att lägga mig ner. Frågade hur jag mått. Berättade jag mått illa liksom, och det är därför jag vill göra det här. Och hon berättade liksom vad QB-testet är. Och så. Och så säger hon, men lägg det här, ska vi börja kolla liksom. Och var inte nervös, för jag kommer vara tyst ett tag. Men sen kommer jag berätta allt jag ser. Men hon var inte, alltså vad jag kommer ihåg så var hon inte tyst så länge. Utan det gick någon minut i det här mörka rummet. Hon drar den här ultraljudsapparaten på magen. Och så säger hon, ja men här, ser jag ett hjärta som slår. Ja, gud, du vet så här, man blir tårögd.
Fantastisk känsla, ja.
Man tittar på Hampus och han blir tårögd. Och det är så här, men det är så fint. Går bara några sekunder till så säger hon att är det första ultraljudet ni är på? Ja, men det är första ultraljudet någonsin, säger jag, alltså första barnet. Så hon bara, ja. Då kommer ni kanske bli lite chockade nu. För jag måste ändra mig och säga hjärtan. För jag ser två.
Hon la ju upp det ganska bra också för att
göra
en lite nervös.
Ja, och det var ju... Och det var så kul, för Hampus har berättat då, för hon gjorde en liten paus mellan jag ser hjärtan och det är två. Så Hampus som var så inställd på att det var tvillingar redan, han var så här, han bara, gud, jag tänkte hur många är 3-4, vad ska det
vara? Vart har det slut?
Ja, men vi har varit faktiskt jätteglada, och det är tydligen också rätt ovanligt, sa den malmorska vi hade. För vi bara skrattade och vi var jätteglada.
Att reaktionen var ovanlig.
Ja, men precis. Att vi, jag tyckte ju det här var jättehäftigt redan då. Och var jätteglada över att allt såg bra ut med båda.
Men tänker du inte att det kanske kan till viss del bero på att Hampus var så inställd på det, att ni kanske någonstans hade,
ja, men vi hade tänkt det så om mycket. Det liksom. Ja, vi hade ju liksom verkligen pratat om det och liksom haft den tanken någonstans.
Ja,
även om jag ingenstans trodde det. Alltså verkligen inte. Nej. Men vi hade ändå nuddat tanken. Och vi hade som jag sa, så vi gillar att ta för oss av livet. Och det här kändes ju bara som dubbelt upp. Men redan den gången så sa hon ju att... för då var jag ju som sagt typ i vecka 13. Tänk på att det är vanligt att du behöver sjukskriva dig från och med vecka 20. Det är inte ovanligt att tvillingar kommer för tidigt. Så var beredd på att du ganska snart ska gå ner i tid för att ta hand om dig och tvillingarna.
Ja, just det.
Och då tänker man ju så här, men det där händer inte mig.
Nej.
Det där händer inte mig.
Nej.
Det var sen, ja. Tack för att du säger det, men det händer inte mig.
Jag förstår ju att du blir inställd på att de kunde komma tidigt efter hennes information. Men jag menar, ni höll ju ändå i Göteborg till vecka 27. Så då tolkar jag ju dig som att du ändå inte riktigt var inställd på att så här, ja, men jag tänker inte gå ner i tid efter vecka 20. Det händer inte mig.
Nej, men det var ju precis så. Det händer inte mig. Så jag jobbade ju heltid till vecka 23, tror jag. Och sen började jag trappa ner till typ 75%. Och sen så jobbade jag ju 50% då, ända tills vecka 27. När vi flyttade. Jag åkte ju liksom från jobbet till nattåget hem. Till Östersund. Ja. Och sen flytt mitt i det då. Packa och lasta och hyra lägenhet i Östersund på distans. Alltså det var mycket praktiskt att fixa också. Så det var full fart.
Men hann ni packa upp flyttkartongerna i Östersund innan du vaknade på natten?
Ja, men det gjorde vi lite grann. Jo, men vi hann köpa en soffa, en tvättmaskin och packa upp våran garderob liksom. Men det var ju mycket flyttkartongen kvar. Det var det. Vi hade ju det som skulle bli Leo och Mattis rum som vi tänkte i lägenheten. Det var ju ett flyttkartongsrum fortfarande.
Och ni hade ju ganska många veckor på, jag tänker mellan vecka 27 och vecka 37 kanske i alla fall. Tänker man kanske att om någon vecka tidigt så där.
Ja.
Kanske inte att man går 40 veckor gravid med tvillingar, men kanske närmare 37.
Ja, men verkligen. Vi gick ju i en föräldragrupp. Vi hann ju gå en gång. I en föräldragrupp där alla liksom hade BF i runt mitten av juli. För tvillingarna var beräknade till 2 augusti.
Just det.
Så det var ju så här, 2-3 veckor innan. Så där hamnade vi i en föräldragrupp. Så det var ju lite det man hade inställningen på.
Och sen vaknade du på natten lite drygt 3 veckor senare.
Vi hade ju precis varit på föräldragruppen då, dagen. Jag ska börja med att säga att det här på söndagen innan det här hände så hade jag liksom flera dagar känt att vad blöt jag är i trosan. Så här, ska jag vara så här blöt i trosan? Och det var inga flytningar utan det var liksom blött. Och på söndagen så kände jag också att det här var väldigt blött liksom. Och då ringde vi förlossningen och fick åka in och kolla så att det inte var vattenavgång. Och de tittade och då sticker de in massa mätinstrument och ruckar på magen för att liksom se om det läcker. Men det gjorde det inte. Och då träffade jag en läkare som sa det att men allt ser bra ut. De mår bra, du mår bra, det läcker ingenting, vi ser ingenting. Så ja. Vi kommer nog inte ses igen på några månader, sa han.
Ja.
Men det var också då jag kände nog inom mig att jag vågar inte lita på det här. Så att, när jag kom hem så plöjde jag igenom de 2 förlossningsböcker jag hade köpt som jag inte hade öppnat innan. Så att det var liksom min syssla de kommande 2 dagarna att läsa förlossningsböcker. Och det är jag jätteglad att jag gjorde. Jätteglad. För att då på torsdag på dagen var vi på föräldragruppsträffen. Fick massa information, så här, ett blad om vad man skulle ta med sig till förlossningen. Kom hem, kände mig trött, gick och la mig.
Men du kände inte att du sådär, jag går hem och börjar packa den här väskan nu, för min känsla är ändå att nu har jag den här listan. Och så.
Nej, men det var det inte. Mer så här, jag längtar till att jag kan börja packa den här. Med den känslan.
Så du gick och la dig i godan ro?
Ja, men verkligen. Det gjorde jag. Och sov jättegott till klockan 3 ungefär. 6:53. så vaknar jag av att det blir dyngsurt i sängen. Alltså verkligen, det här många säger när vattnet går, att det liksom, ja precis, det splashar
till liksom och sen bara forsar.
Verkligen.
Splash,
väldigt svårt att förklara känslan, och speciellt när man ligger och sover. Men jag flög liksom upp ur sängen och han ju tänka liksom, som många tänker liksom, har jag kissat på mig? Glömde jag gå på toaletten innan jag gick och la mig? Alltså, vad händer liksom? Innan liksom hjärnan någon sekund senare kommer på att shit, det här är nog vattnet. Och jag väcker Hampus och säger det, baby, du måste vakna, mitt vatten har gått. Och han flyger upp och en hund flyger upp och det är varit så här, I mean, det var kaos. Han bara, är du säker? Jag bara, ja, jag tror det. Men, och då gick jag på toan. Och då blir det ju mycket så här, ja, men vad händer? Alltså, man hamnar i en chock. Man hamnar verkligen i en chock. För man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig. Vi hade ju frågat våran barnmorska gången innan. Så här, men vad händer om förlossningen sätter igång? Och hon bara, men vi tar det nästa gång.
Ja, just det.
Så att vi hade ingen information överhuvudtaget. Så här, men vad betyder det om det är vattnet? Vad betyder det? Om det inte är vattnet, vad kan det vara då? Alltså det var mycket sånt. Och då Hampus ringer sin syster som bor väldigt nära oss och frågar om hon kan komma och hämta hunden. Och vi hade ju inte köpt någon bil. Det stod ju på vår att göra-lista. Så hon var ju liksom tvungen att skjutsa oss också. Så då sprang jag Hampus runt. Jag kommer ihåg, jag satt sprittsprångande naken på toalettstolen. Och Hampus syster kommer in. Och Hampus springer runt med en väska och försöker hitta han som står på den där listan. Men till slut, och jag har ju pratat med förlossningen då, som har sagt att de kom in. De såg att jag hade varit där några dagar innan också. Och så här, men kom in igen då. Det är alltid bäst. Ja, okej. Och det hade slutat. Alltså, nu när jag har haft vattnet som har gått en gång till.
Ja, det gick med Unni också.
Det gick med Unni också. Då förstår jag vad de menade. För de sa det att så här, men mitt vatten gick då i sängen. Och sen kom det inget mer. Medan med Unni, och som det liksom gör är ju att det kommer nytt fostervatten hela tiden, så det fortsätter att läcka.
Exakt.
Men när jag kom in, jag stoppade ju handduk mellan benen, tror jag det var. Och så åkte vi in dit. Tog en liten omväg för att köpa mat till Hampus. För jag bara, jag vägrar ha en hunger i Hampus på sjukhuset klockan 5 på morgonen. Halv 5 hade den blivit. Ja. Så vi åker dit och då när vi kommer in så vill de ju se den här handduken. Och den är ju helt torr. Och de bara, men är du säker på att det var vattnet som gick? Jag bara, jag vet inte, men det var någonting som var väldigt blött i våran säng. Och jag vet inte annars vad det kan vara. Och jag var inte kissnödig. Liksom. Ja, men det är bäst vi kollar. Så de gjorde ju samma sak igen.
Men vågade de göra ultraljud och undersöka sådär? Då måste de ju ha varit säkra på att det inte var vattenavgång.
Ja, men ja, jag vet faktiskt inte. De gjorde i alla fall det på mig.
Ja, för mitt vatten gick också första gången. Och då ville de ju inte göra någonting.
Nej.
Då gjorde de ju ultraljud för att kolla och konstatera att det var mindre första vatten. Och konstatera att jo, men det är nog förmodligen så som du säger. För min historia är lite som din, att det slutade, liksom, det kom inget nytt. Men då ville de ju inte in och göra undersökningar och se hur öppen man var så, förrän man hade etablerade verkar.
Nej, men precis. Så det har väl med infektionsrisken att göra. Ja. Liksom. Men med mig så gjorde de i alla fall samma, den här undersökningen igen, att de stoppade in den här silvriga saken mellan benen och ruckade på magen och det kom ingen vatten. Och då tog jag mig dit till ultraljudet sen då, och igen så var de så här, nej men det ser ju bra ut, de ser ut att må bra. Och då var jag nästan så här, jag kommer ihåg att jag var så frustrerad. Jag bara, men hur kan ni säga att det ser bra ut när det är någonting, ni kan åka hem och känna på min säng, den är dyngsur, det är någonting som inte stämmer. Och till slut då kommer in en överläkare och kollar med ultraljudet. Och då kan hon konstatera att Lejas säck har för lite vatten. Så att det är Lejas säck som har gått.
Okej.
Men då tror hon också att Leia ligger så långt ner så att hennes huvud blockerar att vattnet fortsätter sippra.
Okay. Vad fräckt att hon låg så långt ner så tidigt.
Ja.
Hon var liksom beredd.
Ja, men hon var beredd.
Hon var beredd. Hon var på sin vakt.
Startredo.
Ja, men det är hon.
Nej, men så, och då när det konstaterades så började de ju berätta att det förmodligen kommer bli så att de kommer för tidigt. Och jag hade börjat få verkar. Så de försökte stanna av det med Brycanyl. Och har man någon gång fått prickan ner så vet man att det är typ det läskigaste man kan få. Nej, men det gör ju så att hjärtat rusar, alltså musklerna slappnar av. Så jag kommer ihåg att jag låg och skaka och hade frossa på den där bänken och fick prickanyl och fick sånt här för att kortison, för att snabba på barnens lungor, skulle få komma upp. De ringde ju upp till 9 och sa, hej, kan ni, så de får komma och kolla. Så vi skulle träffa personalen och allt sånt där. Och det tyckte jag var jättefint. Jag känner mig väldigt väl omhändertagen. Så när vi ska få åka upp och träffa den här, för prickanylen avstannade ju mina verkar väldigt bra. Men sen börjar de smygande komma tillbaka. Och jag liksom börjar känna att jag får liksom andas mig igenom och så. Så de ger mig en till prickanyl. Och det hjälper ingenting.
Men ni hann upp och ner?
Nej.
Nej.
Ni hann inte upp och ner. För att de skulle ju komma och hämta mig en rullstol. Men när de kom ner så sa min barnmorska att det låter inte som att du ska upp och ner. Du får vänta lite. Och då var det också när brickanylen då inte hjälpte den här gången. Så kom hon in och sa att nu igen Li, så ringer vi till operationen för att nu måste de ut.
Var någonstans i det här har du fått reda på att du inte skulle få föda vaginalt?
Ja, men det var ju en...
Eller det var bara liksom underförstått för att det var tidigt, eller var det, nej, var det inte barnen bra?
Nej.
Eller?
Nej, men så här. Det här var ju också en historia. Den läkaren som vi hade på söndagen när jag var inne, det var den läkaren som tog emot oss där på natten.
Såklart.
Såklart.
Lång näsa på honom.
Så han bara, ja, jag tror inte vi skulle träffas så här snart. Är du säker på att det är något lite så här? Jag bara, ja, det är något. Och då var det någonstans i början som man sa det att, ja, men om de kommer nu så de ser ut som att vara bra och så. Så att i så fall blir det en vanlig förlossning vaginal. Liksom. Jag bara, ja, men okej. Ja, får jag snabbt ställa in mig på det liksom. Men sen kommer barnmorskan in och kollar in något annat ärende. Så säger hon det. Hon bara, ja, men om de vill komma ut nu så kommer vi ju förbereda operationssal för kejsarsnitt. Och jag bara, men han sa ju precis att jag skulle föda vaginalt. Hon bara, nej, när de kommer så här tidigt så är det ju, då är det ju en kejsarsnitt. Och då kom jag ihåg att när hon gick ut i rummet så bröt jag typ ihop, för jag var så himla... Det kändes att det skulle gå fort. Jag skulle liksom behöva förbereda mig på den här förlossningen nu som jag inte var dugg förberedd på, förutom att läsa de här två böckerna. Och sen visste jag inte på vilket sätt jag skulle förbereda mig på att föda.
Ja, just
det. Det var liksom för mycket just där och då.
Ja, jag förstår det.
Men då dröjer det några minuter och sen kommer läkaren in igen. Då och jag får be om ursäkt, men jag hade räknat fel på veckorna. Så att det är ju kejsarsnitt liksom som vi rekommenderar vid den här åldern. För de är liksom för små.
De är för små för att klara det. Ja. Eller orka med kanske.
Ja, precis. Nej, så det hade jag fått höra innan i alla fall. Men då när hon säger det, att nu ska vi gå och ringa operation. Så jag kommer ihåg känslan så väl, att liksom så här pulsen... Hjärnan typ skakar, för jag vet inte, jag är inte beredd. Jag är inte beredd någonstans för det här, vad det här ska bli. Vad ska jag mötas av? Jag visste ingenting. Och då kommer jag ihåg att det kommer in en kvinna som vi känner, som är familj till min, eller kompis till min familj, som är barnmorska. Jag ligger där och gråter. Och hon kommer in och tar mig i handen och så säger hon, Jenny-Li, du ska veta att hela avdelningen är fokuserad på er och era bebisar. Hela avdelningen där uppe är fokuserad på er och era bebisar. Det här ska gå bra. Det kommer gå bra. Du behöver bara ligga här. Håll Hampus i handen. Vi finns här. Och det var...
Åh, jag får gåsor på hela kroppen.
Ja, alltså det var så fint.
Vad det var skönt liksom, det måste ha känts att få höra det i det läget.
Ja, det lugnade mig jättemycket. Ja, alltså, det vart som att... Hon sa det på sånt avslappnat sätt och med såna ord som var så här, okej, men det är inte första gången det här händer. Nej, det var så lugnande. Så efter det så drog vi ner på operation och blev föräldrar.
Till två jättesmå pavlar.
Ja. Pyttisar.
Pyttisar var de. Vad vägde de?
Leia kom först. Hon mådde bra. Hon skrek på en gång. Då reagerade jag också med att grina. Jag trodde inte jag skulle göra det. Jag kände mig väldigt cool då. Men så fort jag hörde hennes gråt så brast det liksom. Och då får man ju bara se dem jättesnabbt. Innan. Eller, hon stannade dem ju. De gjorde ju sen avnavling på henne. Så de väntade en minut med henne. Klippte en navelsträng och sen fick vi se henne ja, ett litet tag. Och sen så gick de.
Du fick inte henne så här mot kinden, utan du fick liksom bara
nej,
se henne som
jag fick bara se henne liksom. Typ så här, kanske 10 sekunder, 5 sekunder liksom. Men hon var ju 40 centimeter lång och vägde 1532 gram. Liten men
pluttelite.
Och sen var det Mattis tur att födas. Och det gick ju väldigt fort. Det skiljer 2 minuter mellan dem. Så han kände som inte ens han liksom säga hej då till Leia. Nej, och sen så började alla säga grattis. Så jag fattade inte liksom. Ja, men va? De bara,
senare
ja, men jag fattade inte heller riktigt vad de menade. För att Mattis skrek inte. Mattis mådde inget bra.
Nej.
Så men han var det ingen sen avnalning. Utan de kapade strängen. Och jag såg bara ett par små blå fötter liksom som åkte ut. Så då var man ju orolig för det. Och ledsen. Och då Hampus var kvar medan Mattis föddes, men sen så ville jag att Hampus skulle gå till barnen liksom. Och då kom det ut en sjuksköterska ändå ganska fort någon minut senare och sa att så här är status på dem, de verkar må bra. De ligger i kuvöserna, nu ska de rullas upp dit. Hampus följer med liksom. Nu ska du ligga här och ta hand om dig.
Vad var det med Mattis?
Nej, men ofta när barn föds så tidigt så är det ju lungorna. Och så var det också på Mattis. Han hade omogna lungor. Så att det första dygnet var ju rätt så kritiskt för honom. De fick ju söva han en gång och spruta ner ett sånt medel i lungorna.
Okay.
Som inte vet vad det är för medel idag. Förut visste jag det.
Ja, såklart.
Men de fick söva han där på kvällen. Och det gör ju liksom, våra läkare förklarar som att varje andetag de tar när de har så omogna lungor som han hade är som att blåsa upp en ballong. Den här första puffen när det blåser upp en ballong. Sånt var så mycket för de tar i varje andetag.
Men var du rädd när de sövde ner? Jag tänker att söva ner ett så här ätting.
Nej, men vi fick inte vara där.
Nej, ni vill bara informera dem vad de gjorde liksom.
Ja, och det är ju liksom, det är ju nästa konstiga grej att man får inte. Jag behöver ju vara på BB tills dess att de säger att jag får vara någon annanstans. Efter att de hade suttit ihop mig fick jag komma upp och ner faktiskt. De frågade om jag ville det.
Ja.
Så då kom jag ihåg att jag kom in dit och då stod Hampus där med kameran. Och alla de här pipande maskinerna. Och Mattis var klar. Så han låg i en kuvös där. Och Leia höll dem fortfarande på med i andra rummet. Så jag fick bara jättesnabbt se dem. Men redan då var jag så här, för de hade liksom, jag vet inte om de ska säga varnat, men de hade berättat för mig att så här, men tänk på att de ser inte riktigt ut som bebisar. Ser lite ut som gamla människor som ligger där.
Väldigt liksom litet format av
en. Ja, men verkligen. Liksom. Och så här, lite typ så här förberedde på att det inte är de här söta bebisarna du brukar se på bilder. Och det var ju säkert jättebra, men jag förstod inte vad de menade när jag sa dem. Jag bara, det här är det vackraste jag någonsin sett. Det är de finaste bebisar som någon någonsin har skapat. Vad pratar de om liksom? För att de var ändå bebisar. Alltså de var ändå små barn. Men pyttesmå.
Sen var ni kvar ett tag?
Ja, vi bodde ju på sjukhuset i 6 veckor. Och sen hade vi hemvård i några veckor också. Så att vi var ju utskrivna på deras BF-dag. Och det är ganska vanligt att man blir när man får prematurt. Det sa de redan från början. Att så här, men räkna att ni är här resten av tiden du skulle ha varit gravid. Och de pratar ju också så när de kollar på barnen på ronder och så. Så pratar ju de fortfarande graviditetsveckor. De säger ju inte det här barnet är en vecka gammalt. Utan de säger det här är barnet är vecka 31 plus 2 idag. Alltså,
oj, vad det är konstigt. Eller, nej, inte alls, det är jättelogiskt egentligen. Men vad spännande, det hade jag ingen aning om.
Nej.
Vad spännande.
Så att de räknar de räknar det som att de är kvar i magen fast de är utanför.
Och tänk vilken fantastisk vård vi har i Sverige som kan göra det, tänker jag. Det betyder ju också att det de gör för barnen är ska ju vara så likvärdigt som möjligt i magen liksom, för att de ska ha den chansen.
Ja, men verkligen. Och där är också en grej som jag ofta, det är någonting jag alltid kommer bära med mig och något jag alltid kommer vurma för liksom, att tänk hur många gånger vi tänkte när vi var på NIO att men tack och lov att vi är i Sverige. Tänk om det hade varit någon annanstans så att jag haft skulder för resten av livet om jag ens hade haft råd med det här. Alltså, det blir en ekonomisk konsekvens i många länder som majoriteten inte har råd med. Om man inte har någon superförsäkring. Liksom.
Det är ju väldigt lyxigt att aldrig behöva tänka den tanken.
Ja, det är väldigt lyxigt. Och det är, jag driver ju eget företag idag. Mm. Och jag, varenda gång jag betalar in skatt och arbetsgivaravgifter och allting. Alltså jag gör det så gärna. Mm. Jag gör det så gärna. Jag bryr mig inte om, jag typ kan bli lite... Jag är inte så politiskt aktiv, men jag blir så här, sådana som bara vill sänka skatterna för att få mer pengar själv.
Mm.
Alltså, om ni bara visste vad de här skattepengarna gör för många människor och för någon, alltså någon dag för dig också.
Det gagnar alla.
Ja, verkligen.
Det gör det.
Så att det ska vi ta vara på.
Lite drygt 2 år senare så vågade ni bli gravida igen.
Eller vågade.
Vågade. Eller ni råkade bli det. Det var inte planerat.
Nej, men det var inte planerat.
Nej.
Det var verkligen inte planerat någonstans. Vi hade liksom lyft frågan. Är vi nöjd med 2 barn? Mm. Mm. Småbarnsår med tvillingarna är ganska intensivt. Ja, även om
jag kan föreställa mig.
Jag har älskat varenda dag faktiskt. Det kan jag ärligt säga. Mm. Och jag vet att det är de som har det jättetufft. Och Hampus hade det mycket tuffare än mig. Men jag har verkligen älskat att vara tvillingmamma.
Mm.
Det har gått bra. Ja, vi var väl inte riktigt helt överens om hur vi ville göra eller så. Men vi kände ingen stress heller. Utan vi tog det som det kom. Och sen en dag så började jag känna att vad ont jag har i brösten.
Mm.
Vad är det här? Såhär, bröstvårten. Jag får alltid jätteont i bröstvårten.
Ja, ja.
Jag tog av mig BH och bara... Ah! Vad är det här liksom? Och sen så var jag på min systers födelsedagsmiddag och så åt den. Och sen till efterrätten så bara, gud jag mår illa. Alltså jag älskar efterrätter. Jag kan ju skippa hela middagen och bara äta efterrätt. Men det gick inte. Jag bara, jag får inte ge mig det här.
Nej.
Och då började jag vara så här, nu är det mycket som är konstigt här. Så jag sa det till Hampus, han bara, gud, tänk om du är gravid. Jag bara, ja.
Du började lägga ett pussel liksom. Ja, precis. Vad gör vi då?
Men vi åkte och köpte ett graviditetstest. Och det här var ju alltså 21 dagar innan Leia Mattis fyllde 2 år. 7 maj. Och då då var jag jättegravid. Inte så långt fram. Alltså jag var bara i vecka 4-5.
Mm.
Så inte alls långt fram. Och symptomen kom mycket tidigare med tvillingarna. För där mådde jag ändå bra fram till vecka 7. Sen kom det här fruktansvärda illamåendet. Men här var jag alltså 4-5 och började känna av det.
Men du mådde inte lika illa? Du mådde inte lika dåligt?
Nej, jag mådde inte alls lika dåligt. Mm. Däremot så vart jag väldigt nervös. När vi plussade ska jag i alla fall också tillägga att vi var båda glada.
Mm.
Det kändes så rätt. Och Hampus sa det, han bara, men det är klart att vi är inte bara gjord för att vara tvåbarnsföräldrar. Vi är för bra för att bara ha 2 barn. Nej, det här är självklart.
Mm.
Det här ska vi göra liksom.
Men flög tanken så här, tänk om det är tvillingar igen?
Ja, men det gjorde det. Just den sekunden, absolut. Mm. Tänk om det är 2 igen.
Mm.
Men jag kunde ju bara känna att om det är 2 så är det världens häftigaste grej igen.
Mm.
liksom. Få 2 igen. Vi har gjort det en gång. Vi har alla saker. Alltså, ja. Men vi var mycket mer preppade för det. Så att, nej, men det kändes lugnt. Men däremot så ganska fort. Jag var ju lite nervös som sagt eftersom jag började känna ett symptom så tidigt. Så då ringde jag när jag skrev in mig hos barnmorskan. Då, och beställde tid där så sa jag det. Att, kan jag pröva att få ta sådana tabletter? De hjälpte inte sist men kanske...
Kanske den här gången.
Kanske. Jag tog dem en fredag. Och när jag vaknade upp på lördagen så var illamåendet borta. Och det var en sjuk känsla. Att tabletterna hjälpte. Mm. För de hade inte hjälpt någonting. Jag knappade dem som godis när jag var gravid med tvillingarna. Liksom. Men de hjälpte. Och då kände jag att det här är inte 2. Det här är inte 2. För då hade inte hjälpt. Så att jag var ganska säker på då ganska tidigt. Bara någon dag senare på att det här är bara 1.
Mm.
Det var det.
Ja, det var det.
Mm.
Och hon kom ju lite mer när hon skulle komma.
Mm. Hon kom i vecka 40 plus 2. Så hon stannade ju inne hela tiden.
Mm.
Och vägde ju mer än vad tvillingarna vägde tillsammans.
Och kom vaginalt.
Och kom vaginalt.
Ja. Hur var det då? Uppleva det?
Men det var bra. Jag fick jobba mycket med det innan. När vi började prata om förlossningen så började jag... Jag trodde inte jag var rädd. Jag kände inte så här, gud jag är rädd för förlossningen. Men när vi började prata om förlossningen med barnmorskan och med allt som hade hänt liksom, och ja, mina tankar kring det framöver, så reagerade jag oftast med att få kallsvettningar, hjärtat rusa, jag varit yr. En gång skulle jag ställa mig upp och på att svimma. Jag var torr i munnen. När vi liksom pratade om det här med familj- och barnhälsan som vi vände oss till för att få lite hjälp med annat också. Men då kom också in på det här med förlossningen. Då sa hon, men Jenny-Li, det du upplever nu, det du beskriver för mig och det jag ser på dig, det är ju att du får ångest när du pratar om det. Så någon rädsla finns det som vi behöver ta tag i. Så det fick jag jobba med. Vilket det här att... mitt sätt att föda barn var ju kejsarsnitt och nu ville alla att jag skulle gå igenom en vaginal förlossning. Och alla pratade med mig som att jag var en omföderska fast jag hade aldrig fött vaginalt. Så det var där vi landade, att mycket av min oro låg. Att jag var rädd att de bara skulle släppa mig vind för våg fast jag aldrig någonsin hade gjort det eller gått igenom det innan.
Att jag skulle förvänta saker av dig och under tiden som du inte...
Ja, men för att man hör ju och jag förstår också att när man har gått igenom vaginal förlossning så vet man ju lite vad som väntas. Så har den varit bra liksom, så kan du klara dig själv ganska bra. Liksom. Det kan till och med vara skönt kan jag känna nu liksom, om jag skulle gå igenom en förlossning igen så här. Få vara lite lugn och ro.
Ja, ja.
Men då var det som skrämde mig. Att så här, men gud, tänk om de kommer lämna mig och tro att jag kan det här. Så det fick vi rota ganska mycket innan. Och jag fick både prata med en kurator, psykolog och Freja barnmorska. Jag var nog alltid ändå inställd på att jag ville testa föda vaginalt. För jag hade varit så inställd på det första gången också. Eller inställd var jag inte, då var jag väldigt ödmjuk för att det blir vad det blir. Men jag var nyfiken på det, så ska jag väl säga. Jag var nyfiken på det.
Det är ju... Kan min kropp det där?
Ja, men verkligen. Ja. Det är ju en ganska sjuk grej att föda barn.
Det är en ganska sjuk grej. Jag ska bara flika in för alla lyssnare som inte befinner sig i Östersund och Jämtland att en Freja barnmorska är en Alma barnmorska i Skåne och en Aurora heter det också.
Precis.
Det har lite olika namn på olika delar i Sverige. Ja. Men mot förlossningsrädsla är det väl i huvudsak jag har förstått att de jobbar.
Ja, men precis. Det är barnmorskor med liksom extra expertis.
Exakt, ja. Exakt. Har lite olika namn.
Ja, men verkligen. Och det kan jag varmt rekommendera. Jag fick ett jättebra med mig sån där våran Freja barnmorska då, här. Men det var ju en vaginal förlossning. Och den började ju hemma i soffan. Där vi satt en kväll. Jag kände mig ganska, jämfört med andra så längtade jag. Jag längtade inte efter att få barn. Nej, men vi hade ju också en turbulent höst med Hampus mående. Så ni kan lyssna om med avsnitt med han. Med hans ångest och depression. Så det tog ganska lång tid när jag kände mig redo för att få barn. Så när vi liksom närmade oss vecka 30 så var jag jättenervös. Jag bara, du får inte komma nu. Det går inte nu.
Nej.
Hampus mådde ju verkligen inte bra just då.
Nej.
Och det tog liksom ända fram till den dagen hon föddes. Då hade Hampus och hans syster bjöd mig på spa. Så jag gick på spa själv.
Och samma dag?
Satt där, ja. Och då var jag alltså 40 plus ändå.
Ja.
Jag satt där i en pool och det bara då kom det bara ett lugn till mig. Så här, men nu kommer jag satt där och så klappa på magen och så här, men nu är jag redo för dig. Och då på kvällen så åkte jag ju hem efter spat och fick risotto lagat till mig av Hampus och hans syster och hennes kille var kvar. Ganska sent. Ja, 11 skulle jag säga. Typ, så sa vi tack och hej för kvällen och vi hade spelat lite spel och myst på och Leia och Mattis låg och sov. Och jag säger till Hampus, men kan vi bara sätta oss i soffan? Jag känner att jag behöver varva ner. Vi hade haft en jättetrevlig kväll och jag behöver bara få varva ner innan jag somnar. Och det kändes som att allt hade gått ett. Jag ville bara få vara med Hampus lite grann. Och så går jag på toa och torkar mig och inser så här, det är något jättestort gult slimigt på mitt papper.
Oh no!
Så att vi gick ut i Hampus, bara vet du, vadå? Slämproppen har gått. Är du säker? Jag bara, ja, jag är helt säker.
Jättesäker.
Det där var en slämpropp.
När man väl har sett den på pappa en gång så är man ganska övertygad.
Jag tog till mig kort på det. Jag bara, vill
jag förstår
det. Nej, men då sa jag det. Så här, men det kan ju tyda på att den är på gång, men man vet inte. Mm. Och den kan ju återbilda sig och allt vad som står. Liksom. Så vi bara, men... Kul att det ändå händer någonting. Jag hade haft ganska mycket förverkare ändå till och från.
Och ni hade ju passerat BF.
Vi hade passerat BF liksom. Mm. Så vi satt i soffan och sen så gick det ju en typ kvart till. Kvart till 12 tror jag. Så bara klick, splush i hela soffan liksom. Vattnet bara öste ut.
Från ingenstans, då rörde du dig inte ingenting?
Nej, 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 nej.
Nej, du satt helst.
Ingenting, jag låg ju där med ett ben i Hampus och sen... Höll ju på.
Han fick också en dusch.
Ja, han fick också en liten dusch. Nej, men så då var det ju bara liksom att ringa tillbaka Hampus syster. Mm. För det var hon som skulle ta Leo Mattis.
Ja, men just det.
Mm. Ja, men hej. Kul. Det var länge sedan. Kan du komma tillbaka nu? Nej, men för då var det ju också så att det var storm ute. Kora tror jag stormen hette. Mm. Och i och med min förlossningsrädsla. Mm. Och att Unni inte låg fixerad.
Okay.
Så ville de att vi skulle komma in. Mm. För de sa att om vattnet går måste du komma in på en gång. Och hon, när vattnet gick så såg vi att det var bajs. Alltså avföring i vattnet också. Så då sa de, men packa med er för ni kommer nog bli kvar här. Det låter som så liksom. Så då var det bara att packa in och åka dit. Ja, den här förlossningen kan man ju prata en helt avsnitt om själv också.
Men ni kom in där på natten, kvällen...
Ja, typ prick halv ett.
Ja.
Och då hade jag ju börjat fått lite molverk, lite småverkar. Men det var ju mest här har du två Alvedon. För då gjorde de ju som sagt ingen undersökning eller någonting. Nej. För att då rann det ju hela tiden också.
Precis.
Utan då var det mer. Här fick vi ett rum på BB då.
Vänta, det är ju någon sån här bakvänd grej här. Jag har ju aldrig varit med om den i Skåne, utan där får man ju förlossningsrum direkt.
Ja, men här får du inte förlossningsrum förrän du är i förlossning.
Nej,
och förlossning var jag ju inte i då.
Nej.
Utan då fick vi ett rum på BB. Och då fick vi ju liksom vårat rum, så där stod ju den här baljen där Unni skulle ligga. Ja, och, ja, men det var också så här häftigt. Här ska det snart ligga en människa som just nu är i min mage. Det är svårt att förstå. Förlossningen i alla fall, alltså vattnet gick kvart i 12 och Unni är ju född 17:34. Mm. Och eftersom det räknas lite som en första förlossning,
just det.
Vaginal förlossning, så var det ju inte så lång. Men det var långa timmar.
Du måste ha kämpat på ganska så länge ändå. Då.
Ja, det var... Ja. Men jag hade jätteont. Jätteont. Och jag tror att det var mycket för att jag innerst inne var lite rädd och spänd. Mm. Och fick väl inte det bästa med mötet för alla barnmorskor, men några, och framförallt sista barnmorskan, som faktiskt var samma barnmorska som förlöste Leo Mattis, fick vi ju.
Ja,
som förlöste Unni.
Ja.
Och hon är helt magisk. Mm. Och liksom peppande och lugn och så. Epiduralen var ju min
den funkar.
Vän, liksom. Uh-huh. Den funkar jättebra för mig. Mm. Så att efter jag fick epiduralen så hade jag en fantastisk förlossning.
Vad härligt. Mm. Hur var du för den här BB-tiden? För jag gissar att ni fick den med Unni.
Mm, det fick vi ju. Det var konstigt. Ja, men så här, du vet när de så här, ha, tack och hej, duscha här, gå och lägg dig där, hej då.
Nu är barnet ute, nu ska vi inte göra något. Får du lösa det här?
Va? Ska vi?
Mm. Nej.
Men det var också helt fantastiskt. Mm. Alltså att få ha sitt barn bredvid sig där på en gång och få den här BB-bubblan och få de här mackorna när hon låg bredvid. Allt det.
Och sen är det ju en annan känsla. Jag har fött barn, precis som du, både vaginalt och med kejsarsnitt. Och det är ju... Det är en annan, i alla fall för mig, så är det är en annan känsla i kroppen.
Ja.
Jag kan också vara rätt gött att få ligga i den där sängen med sin lilla bebis och
men alltså, äta bara de där känslan, mackorna. Bara känslan att när de så här... 20 minuter efter de har liksom suttit ihop mig och fixat klart och vi har fått våra mackor och fikat och de bara, men nu kan du ställa dig och gå och duscha där. Och jag bara, ursäkta, va? Är du helt dum i huvudet? Ska jag gå och duscha? Ja. Jag har precis fått en jävla barn.
Jag kan inte stå upp.
Han bara, jo men kom här, vi håller i dig liksom. Ja. Och du vet så här, känslan av att kunna stå upp och kroppen funka. Mm. Och kroppen gjorde inte ont. Mm. Ja, det gjorde jätteont under tiden. Mm. Det gjorde det. Jag tyckte att det gjorde jätteont. Men när smärtan försvinner och kroppen bara funkar. Ja. Den kropp som har varit så här gravid och vatten svälld och liksom så här, den funkar. Det tyckte jag, det var en jättemäktig känsla. Mm. Så om jag någon gång ska ha barn igen så hoppas jag att jag får göra det vaginalt. För jag har en jättebra upplevelse av det.
Mm. Då förstår man ju också att kroppen lite grann är gjord för det.
Ja, men det är verkligen. För sen, alltså, sen är det ju annat som tar lång tid att läka efter en graviditet.
Så är det.
Liksom, förlossning. Ja, liksom dagen efter när jag kliver upp ur sängen. Och jag, alltså, Hampus skulle gå ut och hämta någonting eller flytta någon bil eller vad det var. Så jag var klar själv med Unni på rummet och kliver upp. Ställer mig upp och det bara rinner ner för benen.
Mm.
Alltså det bara öser ut någonting ner för benen. Och jag hade ju liksom legat och tänkt såhär, gud vad skönt, jag har inte behövt gått upp och kissa till natt. Bara den känslan liksom. Ja. Men när jag reser mig så bara öser ut något. Och det går inte att stanna.
Nej.
Så jag är så här, vad är det här? Går det mer vatten? Har jag mer vatten? Vad är det här? Liksom. Tills jag känner lukten att så här, nej men det är kiss. Jag har ju kissat på mig. Ja. Och det är liksom så här, men mina muskler var inte med mig alls. Nej. Alltså det fanns inget så här. Jag kände inte ens att jag kissade. Så att det är inte så att kroppen fungerar som den
normalt. Nej, det är inte back to basic liksom. Nej,
men den funkar.
Ja. Liksom. Ja, den funkar.
Ja.
Hur var känslan sen när ni kom hem med Unni? Det var också kaos. Och komma hem där och bara, gud just det, här är två vilda tvååringar.
Ja, men vi fick ju två dygn på BB för att Unni hade lite hög kroppstemp. Hon var en väldigt varm bebis. Kan också ha att göra med att vi var ju van med prematurbebisar.
Mm.
Så första natten då med Unni så hade vi tagit på henne mussa, strumpor, hel så här, pyjamas, filt, täcke. Liksom, för det var ju det vi brukade plocka in Leia och Mattis när de var små. Och Unni är ett väldigt varmt barn.
Jag skulle säga, när jag ser Unni framför mig så ser jag inte henne jättepåklädd liksom, för att hon är ganska varm.
Hon
liksom.
Är väldigt varm. Men hon hade också väldigt, eller väldigt, men hon hade lite hög kroppstemp. Så de ville att vi skulle vara kvar. Så jag har varit kvar två dygn. Så att, jo men det var full rulle.
Det var full rulle. Ja, men det har väl fortsatt. Nu har det ju gått 2,5, så jättesnart 3 år.
Mm, jättesnart 3 år sedan här.
Unni föddes.
Mm.
Det är fortfarande full fart.
Det är fortfarande full fart, men jag skulle inte säga lika full fart. Unni fyller ju som sagt 3, vilket hon är ju liksom äldre än vad Leia och Mattis var när de var stora syskon. Det är ganska sjukt. Men man kan prata med henne. Det tycker jag är en stor grej, att när det kommer, att man kan börja kommunicera på ett annat sätt med pratet. Hon går och de leker mycket med varandra, våra barn. Ja, det var jätteintensivt, alltså fram till Unni vart 2 förra året.
Mm, mm.
De 2 åren var väldigt intensiva och det är inte så mycket man kommer ihåg.
Men det är ju lite sådär, man går in i något mood liksom.
Ja, men vi har löst det bra. Vi har löst det jättebra och vi har liksom vågat ta hjälp av våra nära och kära. De jobbigaste perioderna ska jag säga är ju när barnen är sjuka.
Mm.
Och just nu, alltså, ni som har småbarn hemma och syskon hemma i de här tiderna när de är mycket hemma liksom och vabbar för minsta lilla. Styrke kramar till er.
Ja, men det är kämpigt på så många sätt. Det är kämpigt på så många sätt.
De första 3 månaderna var jättetuffa, ska jag säga, innan man kommer in i allting. Men också mysiga, också helt fantastiska. Jag har en bild när jag sitter och ammar Unni i soffan och liksom Leia Mattis har byggt någon slags hinderbana på sidan som slutar i soffan och Hampus har fångat när Mattis är så här mitt i luften.
Precis.
Precis bredvid det jag sitter och ammar och liksom Leia går och balanserar på en pall. Alltså, den bilden är så talande för de månaderna. Det var, så här, det var ett sånt kaos. Så tufft, men också så otroligt häftigt att få vara med om.
Det är fantastiska barn du har. Mm. Du är fantastisk. Tack för att du fick höra allting.
Ja, det var en liten bit av mig.
Det var en liten bit av dig.
Ja.
Jag tänkte på en sak du berättade i början där när du berättade om när du träffade Hampus, eller hur du träffade Hampus.
Mm.
Det här är alltså 13 år sedan. Då sa du att du var väldigt nöjd med livet när ni träffades.
Mm, ja.
Och det, men jag snappar upp det. Alltså ni har haft det tufft. Det kommer komma tuffa perioder och i stundtals är det väldigt kämpigt. Liksom.
Mm.
Men just det här som du säger, att vara nöjd med det man har och ändå ha en vilja att komma framåt, att förbättras, att förändra, att göra det bästa av det, att inte döma.
Mm.
Det är, jag ska inte säga ni, för jag ska prata med dig. Jag klappar Hampus på sidan så här också i blindo här. Det är ni väldigt duktiga på.
Ja,
du njöter av livet och det gör du ju verkligen.
Ja, men vi är det. Vi är väldigt tacksamma. Vi, nu pratar jag också vi bara för det. Jag är väldigt tacksam. Jag tar ingenting för givet.
Nej.
Men jag vill heller inte stanna där, för jag vet också att det finns liksom potential att göra världen ännu bättre. Och jag tror på att vågar man dela med sig av det här som vi gör i den här podden, som gör den här podden så fantastiskt bra och fin och nödvändig, så tillsammans så kan man också göra så att andra mår bättre.
Verkligen.
Det är rent själviskt, det är en fantastisk känsla också.
Ja, alltså, visst är det.
Vi får bidra till något annat, för man kan inte bara se till sig själv hela tiden. Ingen mår bra av att se till sig själv hela tiden, tror jag.
Det tror inte jag heller,
utan det gäller att vara ödmjuk för livet. Men mitt veckans tips blir väl det här med att inte ta något eller någon för givet. Och jag vet att jag tipsade om det här förut, men just i de här tiderna som vi lever i, att många känner sig väldigt ensamma. Se till att dra ihop en mysig digital fika med någon, eller ring någon, smsa någon som du tänker på, som du vill unna några sekunder av ditt liv. Eller som sagt, dra ihop liksom en digital AV, sätta och dricka glas vin och ändå surra. Även om vi inte får träffas så mycket, så kan man ju faktiskt prata med varandra. För jag tror att det är jätteviktigt just nu att vi pratar och att vi får höra att världen finns kvar.
Det kommer att komma 2021.
Ja, det kommer komma
2021. Det kommer komma 2021. Jag återkopplar nog ändå till de här mellandagarna som kanske eventuellt har varit när det här avsnittet släpps. Och tänker att det här talesättet så här, det är inte vad du gör eller vad du äter eller vad du så här tänker mellan jul och nyår. Det är mellan nyår och jul. Och jag tänker lite grann på det i många aspekter. Så här, ja, men släpp allting i 10 dagar. Bara njut, bara var. Corona har gjort vad det har gjort med det här året liksom. Och njut.
Ja, jag tror
och
alla...
även om de här dagarna är förbi.
Ja.
Njut liksom.
Verkligen. Jag tror alla behöver det lite extra just nu.
Så. 2020 var speciellt. Ja, det var ett speciellt år. Och vi klarade det. På något vis så klarar vi det.
Gjorde vi. Fan vad grym vi är. Alla som lyssnar, vad grym du är.
Vi är inte riktigt i slutet, men vi är nog förhoppningsvis inte i början i alla fall.
Nej.
Så att vi har ju klarat väldigt långt. Så att keep on.
Håll ut.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.